Hej och välkomna ska ni vara till Cashflow-podden och det är avsnitt 3. Det går fort här nu, Christian. Vad händer?
Jajamän, härligt.
Du, vad fan. Vi måste ju säga det, att vi måste ju fira lite grann. Oavsett så är det ju lite kul att vi nu knappt 2 veckor in på podden har sprungit upp på plats nummer 1 på business. Ettan helt enkelt på
entreprenörstoppen där. Det är ju helt galet.
Ja, det låter ju helt fantastiskt. Och sen så har jag inte lagt ut den senaste bilden, men jag tror vi är på overall toppen, är på 36:e plats nu då.
Alltså, det där känns ju helt galet.
Ja. Oavsett, det är kul att se i alla fall. Och sen får vi se. Men sen är Spotify ju Spotify. Vi tycker det är rätt skönt, ja. Så du får se. Men jag vill nämna, bara namedroppa det här och nu, för det är viktigt.
Ja, men det måste vi fira, absolut. Det får vi hitta något sätt att fira.
Men du, helt ärligt, jag såg nu nyligen här på din story, så var du på någonting som är riktigt coolt. Du var ju på någon, vad var det? Comic-Con,
ja. Just det var det här som hände. Cybertruck, Tesla Cybertruck hade sin first reveal i Sverige i Comic-Con i Stockholm. Det är den här Comic Centrum, eller vad man säger, en utställning på Kista Galleria. Och det är intressant med cashflow, för jag tänkte på det här. Du vet, när man börjar tänka cashflow, då ser man cashflow överallt. Det är ju så. Man tänker, ja, det här måste tjäna bra alltså. Det började med parkeringen och vi parkerade där. Och jag hade någon Parkster-app eller något sånt där. Easy Park eller vad det heter. 175 spänn kostade för att parkera. Och jag tittar och det är ett hav av bilar. Det är säkert 5000 bilar. Jag tänker, alla de här människorna betalar alltså 175 spänn. Det blir 875 000 per dag ungefär. Eller på 3 dagar som utställningen här kommer vara 3 dagar. Då är det 2,5 miljoner liksom. Tänker jag, för lite cement som de har så tjänar de 2,5 miljon.
Det är bra investering där initialt i alla fall. Sen har de lagt lite pengar från början. Men det är som du säger, det tickar rätt bra när det är stora mässor.
Mm. Sen undrar man ju vad kassaflödet är liksom, utan när mässorna inte är igång. Men jag tror de tjänade bra den här helgen i alla fall.
Men nu, det jag gillar med det du nämner, nu börjar tänka så, för du tänker, helt plötsligt så öppnar du en liten dörr i huvudet. Om vi nu inte har tänkt på kassaflödet tidigare, innan ni börjar lyssna på den podden, så kan det vara bra att göra det nu. Ja, för exakt det du gör där, det är ju så bra, för då vidgar du, blir väldigt mycket mer kreativ i tänkande. Mm. Och du nämnde ju också en annan grej där som var jäkligt intressant, för det var ju en hel del folk som kom till mässan där, och det var ju en person där som var så intressant.
Ja, det var väldigt intressant. Jag träffade en av mina stora idoler. Och det är Don Rosa som har skrivit, eller han har ju tecknat många av de här Kalanka, de äldre, lite retrostilen. Om man googlar Don Rosa Kalanka, så han är ju superkänd i Europa, i många länder. Finland, Italien, superkänd. Han är som kungen liksom. I Sverige är han ganska stor också, men i USA, han kommer ju från USA. Väldigt känd i alla fall. Och han satt där och signerade då, alltså Kalanka-tidningar, eller de hade ju gamla böcker egentligen. Jag har ju kompisar som samlar på bara Don Rosa-böcker liksom. Och hans stil och teckna Kalanka. Och kön till honom, det var säkert 3 timmar lång. Och hundratals personer bara stod där. Och vad man behövde göra var, man behövde minst köpa någonting för 500 spänn. Och då kunde du köpa en liten A4. Jag tror en liten A4 kostade 300. Det var det minsta man kunde köpa. Men majoriteten köpte en sån här A5. Jag vill säga A3-affisch. Av någon av hans ikoniska ritningar. Det är ofta Fabio Joachim som är liksom hans mest kända stil på. Och så fanns det ju premium. Det fanns någon av hans originalritningar också som kostade, han sa de börjar från 2000 euro som man kunde köpa också. Hur som helst, så du kunde köpa, du hade ett bord där du plockade ut något, och om du köpte något då fick du träffa honom och han drog en liten kråka liksom. Så för honom tog det, du fick en kråka, du fick en bild, och det kanske tog honom 1 minut. Och alltså folk bara köade och köade. Ingen aning vad den killen tjänade, men jag tror han hade bra kassaflöde alltså.
Men nu, apropå det också, det här är en annan grej. Han är ju förmodligen, han har ju blivit influgen också, och sen får ju han för att han representerar och kommer förbi också, så det är ju inte bara det som händer i kön heller, det är ju det som är så intressant.
Nej, exakt. Sen vet man ju inte, det kan ju vara royalties som sticker iväg till Disney och sånt där också. Jag vet inte vad de har för avtal. De äger ju Kalanka och sådär. Men jag tror att han lever ganska gott. Liksom. Såklart har det ju massiv accomplishment som han har byggt upp med den här konsten egentligen som han har gjort. Men det var intressant att bara tänka. Man ser runt omkring sig. Liksom. Det var intressant för alla andra montrar var också hyfsat så här kända tecknare, men det var inga köer på den, utan alla stod i den där. Så den
Ja,
killen hade cashflow. En unik USP hade han.
verkligen. Nej, men jag tänker på, och då kommer ju en jävligt relevant fråga till våra lyssnare och även tittare då, för vi finns ju via bild också. Då tänker jag så här, men har du där ute skapat något nytt kassaflöde sen du började lyssna på den här podden, eller eventuellt hittat något kassaflöde? Så, shit, det där kan jag djupdyka i och kolla lite mer på och skapa mer intresse då. Och det är väl egentligen en ganska bra fråga att ha med oss här nu, så det är bara återkopplat till oss. Via
Ja.
Insta är det väl enklast att höra av sig.
Cashflow-podden på Instagram. Skicka in om ni har något kassaflöde som ni har börjat med eller ni trevar liksom i nya. Ja, testa på någonting nytt. Det vore jättekul att höra.
Lyfter vi gärna upp det också. Det är intressant. För vi, apropå lyfta upp och så vidare, vi kommer ju även, som jag nämnt tidigare, så kommer vi köra gäster och så. Och framåt här nu inom kort så kommer vi ha vår första gäst med oss. Så att det låter,
Vi
det ska bli
tänker
jätteintressant.
avsnitt 5 faktiskt kommer vi ha första gästen då vi hackar ens ekonomi på något sätt och vi brainstormar tillsammans så vi ser vad vi kan göra för att hjälpa dem att maximera sin ekonomiska resa. Det blir superkul att ta in lite så här rookies så ser vi om vi kan hjälpa dem på något sätt.
Ja, det ska bli grymt. Jag är jävligt taggad på det. Och skitbra. Men du, vi snackade ju i första avsnittet så snackade vi lite grann om vad vi skulle prata om i podden och hela den här biten. Det där är ju det är ju ett segment där som är ganska så stort. Och det är ju därifrån både du och jag kommer från lite grann. Och det är ju just att vi jobbar en del med fastigheter. Jag tänkte att vi snackade ju både du och jag om att vi skulle eventuellt djupdyka lite grann i det här med
Ja, alltså
fastighetsrelaterat.
det är superbra Christian. För mig man har ju begränsad tid i livet och för mig, jag vill gärna inte ha en podd som vi bara snackar massa skit. Det är helt okej, vi chillar lite och sådär. Men att man ger värde och ger något verkligen praktiskt så att folk kan gå iväg med den och att vi inte tar 50 minuter av deras tid och de inte får någon slags nyckel eller något slags värde som de kan gå iväg med och känna att amen, jag har fått en liten del av pusslet ändå, hur jag kan göra min egen ekonomiska resa. Så jag tycker det är guld att ha folk som dig och mig liksom som kan hjälpa andra. Men Christian, du har gjort en fastighetsresa som inte jag har gjort, speciellt inom hyresobjektsmarknaden. Och jag tycker det skulle vara jätteintressant att höra. Jag för mig du sa du hade 80 lägenheter eller något sånt idag och 17 bolag, olika fastighetsobjekt. Så berätta lite, vad tänkte du, den första kanske och hur du räknar och hur du tänker siffror i allmänhet liksom.
Ja, men absolut, men jag tänker vi kan väl göra det och jag gillar det du säger där för att det är så gött att vi kan verkligen nischa in oss nu då och verkligen djupdyka lite grann.
Så
Sen
det här
blir det ju ändå
avsnittet
lite.
kommer vara då i stort om fastighetskassaflödet då, eller hur?
Precis, vi tänker det. Och jag tänker bara dra tillbaka det då. Och som jag sa i första avsnittet så investerade jag min första fastighet 1 februari 2017 var det faktiskt. Men innan det så hade jag ju räknat jättemycket för jag lärde ju mig lite grann hur jag skulle räkna eller vad jag trodde i alla fall hur jag skulle räkna på fastigheter och se att ja, men det här kan nog bli bra. Och vem är det som vet det liksom? Jo, men då hittade jag ju då, för vi snackade både du om det, det fanns ju ingenting på den svenska marknaden och det finns fortfarande inte så mycket på den svenska marknaden när det gäller den biten och vi hoppas kunna hjälpa till på ett eller annat sätt här då. Men då lärde jag mig i alla fall att det finns ju olika saker som vi behöver tänka på specifikt när det gäller att räkna på en hyresfastighet. Det är det jag pratar om nu. Och det går ihop såklart med ett vanligt småhus också. Jag tror säkerligen du kommer tala om det också nu här
Ja, för här kan
med
du
stigen.
redan skilja lite på en hyresfastighet mot en vadå liksom? Vad finns det för olika? Eller?
Nej, men det finns ju massa olika. Alltså, du har ju 220-hus, och det är småhusen. Det är alltså villor, tvåfamiljsvillor och så
Det
vidare.
här är typkoderna på
Typkoden,
fastigheten.
precis. Och sen har du 320-hus då. Det är ju hyresfastigheter med, jag tror om inte jag minns fel, så är det väl tre lägenheter eller mer. Vad man börjar på. Och sen har ju du 321 då. Det är hyresbostäder ihop med att det finns även lokaler då och så vidare. Sen finns det en massa olika typkoder. Men så är det. Och när det gäller den här biten då så är det tre olika ord som jag tycker verkligen är viktigt att sätta ganska omgående för att drilla detta. Verkligen bara nöta det. Likadant som du jobbade med gångertabellen en gång i tiden. Så är det samma sak här, bara för att få in det i tankarna. Och då är det just driftnetto, köpeskilling och direktavkastning. De tre sitter ihop, de hänger ihop oavsett. Har du två av dem så kan du få fram den tredje. Och det är det som det är lite coolt så. För att, och då får man ju då pinpointa med vad ett driftnetto är. Vi nämnde också det förstås, men jag nämner det igen. Och driftnettot är ju då hyresintäkterna minus kostnaderna. Exkluderat finansieringen. Det är viktigt att få med.
Just det.
Där har du driftnettot. Och om man då tar driftnettot delat med köpeskillingen, vilket då det är det du faktiskt handlar ditt objekt för, eller din fastighet, så får du en direktavkastning. Likadant som en direktavkastning på en aktie, som vi också kommer att prata om mycket sen också när det gäller börsen och hela den här biten. Så får du en direktavkastning.
Och nu har jag en fråga till dig här, du får klippa bort den om det inte stämmer, men om du skulle lägga upp någon kort liten bild någonstans i samtalet här, man kan se den
Jajamän,
här eller?
bra att du sa det. För jag tänker det, som vi har bild via Spotify och även YouTube, så tänker jag att vi lägger in en liten bild på det här, hur du kan räkna. Och så, om inte annat så behöver du nu då, om du lyssnar, så rekommenderar vi att gå till vår YouTube-kanal. Så kan du prenumerera där och så kan du kolla på det.
Printscreena skärmen så hoppar ni med.
Precis, precis. Nej, men där har du, så de tre
Vi har
orden, eller
driftnetto, köpeskilling och direktavkastning.
ja, och sen kan du då jobba med de här på olika sätt. Men om du tar driftnät och delar på köpeskillingen, vilket många gånger du faktiskt har i en annons till exempel, så ser du ganska omgående direktavkastningen.
Det här är intressant. Jag har ju snackat med många och jag har ju även gjort research i det här själv. Men vart börjar man? Är många som undrar. Alltså, säg att jag vill hitta en sån typ kod 320 eller vad det så. Hur är det liksom Hemnet eller är det objektvision eller ja, vad heter hemsidorna? Så ska jag ringa min lokala mäklare eller?
Ja, men det är jättebra att du säger det och frågar det, för grejen är att jag var ju så grön, och tillbaka till det att alla måste vi börja någonstans. Jag hade ju, för många herrans år sedan, så hade jag en kollega som höll på med fastigheter, och då var inte jag så insatt i det där, men han nämnde när jag började bli lite mer intresserad. Han har du kollat på objektvision? Och jag bara att höra objektvision, vadå, vad är det? Jag visste ju bara om
Exakt.
Hemnet knappt, eller Hemnet visste jag ju om, men det hittade jag inte så mycket. Och det var faktiskt på den tiden, det var inte vrålmycket på Hemnet heller när det gäller fastighetsdelen, alltså de här 320, alltså hyreskåkar och så vidare. Däremot när han säger objektvision, det var så här, oh my god, vad är det här? Jag var helt såld, för jag visste ingenting om objektvision. Det är ungefär samma som jag hoppas ni där ute lyssnare kanske kan få med i någon sån liten grej, att bara, åh, det var något. Och det var bra att du sa objektvision, för det var faktiskt där jag började titta på fastigheter. Jag började titta på, framförallt då, vi snackade om det i första avsnittet också, läge. För både du och jag, vi snackade lite grann om hur långt vi kunde tänka oss potentiellt att åka för att vi skulle handha våra fastigheter, förvalta dem och så vidare. Men hands-on, för det är verkligen inte passiv inkomst detta,
Det här är
utan det
inte något
är...
betalt samarbete med Objektvision
Nej.
alls. Jag är bara inne och kikar här nu så står det liksom välkommen till Sveriges största marknadsplats för lediga lokaler och fastigheter. Sök bland 18 800 objekt. Så det ligger ute en del alltså. Den är ju specialiserad mot just den här typkoden som du siktar på.
Jajamän, och där har ni ju, alltså där har ni ju ett jätteunderlag om ni skulle vilja börja träna och räkna på objekt. Alltså räkna på specifika fastigheter.
Och få
Och
fram
då
de här
hade
tre
jag,
siffrorna, precis.
Ja, precis. Och sen är det så här, men vad är då en bra direktavkastning och hur mycket är det på cash on cash return, vilket då är alltså återbäring på eget insatt kapital, på egna kapitalet då. Det är ju väldigt, väldigt mycket sådana saker. Men jag gjorde en ganska enkel kalkyl som jag rippade rakt av Bigger Pockets, det amerikanska stora forumet när det gäller fastighetsinvesteringar. Och då gjorde jag en ganska enkel, och det är ganska enkel för att sålla bort. Lyssna nu noga, för det är viktigt. Alltså först och främst så behöver du ha någonting som du sållar bort och ser att men det här kan vara lite intressant om man lägger åt sidan. Och så kör du så, för då kan du göra en rätt snabb överblick om det potentiellt kan vara intressant eller inte. Och jag brukar göra, och det funkar rätt så bra fortfarande måste jag säga, det är att jag utan att veta driftnettot då, för många gånger så är det ju lite glädjekalkyler i
Annonserna.
objektsbeskrivningarna, precis, och annonserna
Jag kommer ihåg
ifrån.
ofta man läser och bara, om det är så här bra, varför säger de det?
Exakt. Så du behöver ju alltid tänka väldigt, väldigt mycket längre. Men med det sagt då så är det ju så att för att komma mer nära sanningen så kör jag på hyresintäktssidan för att få fram driftnettot. Alltså, och det var ju då hyresintäkter minus kostnader. Då gör det så att jag tar 50% av hyresintäkterna direkt. Så att hyresintäkterna, låt säga att det är 200 000 kronor. Då har jag driftnetto på 100 000 kronor direkt. För då har jag fått
Just det.
bort ganska mycket och tagit höjd. För om du går till banken sen så har ju de en schablonsiffra. Olika banker har olika schablonsiffror på driftunderhåll. Alltså driftunderhåll för en bostad. Och en annan för lokaler. Men då får du ganska snabbt en överblick med en 50% dragning på hyresintäkterna då. Då får du,
Du menar att du tar bort 50% av hyresintäkterna
Ja,
direkt, eller?
precis. För att då vet jag vad jag har för driftnetto att räkna på. För istället för att sitta på den här glädjekalkylen då på att det är 50 000 i kostnader, driftkostnader på en kalkyl som någon säljare har lagt ut eller mäklare lagt ut, så är det då är det i det här fallet då bara en 100 000. För då har jag tagit höjd väldigt, väldigt mycket mer i min kalkyl för vakanser, potentiell förvaltning, alltså många, många bäckar små.
Renovering eller om inte, ja det blir bara cancer. Men okej, så bryt ner det här lite enkelt. Du vill ha ut ett driftnetto och du går in på objektvision. Du ser att hyresintäkterna är 100 000 och kostnaderna är 50. Förklara igen vad du gör det här.
Nej, men låt säga då, vi tar ett exempel. Vi säger att det är 300 000 i hyresintäkter på en hyresfastighet. Vi kan ta exakt här. Det är nästan enklare. Så tar vi min första fastighet helt enkelt. Den första fastigheten köpte jag för 2 550 000. Och i mäklarens annons var det en drift på 67 200 kronor.
Det var driftnettot. Nej, det var kostnaden.
Nej, kostnaden precis. Du hade driftnetto på 106 800 kronor. Och för er då som undrar, nu blir det massa siffror och så, men jag tänkte att jag lägger in den här då i själva det vi pratar om
Yes.
här också.
Jag tyckte det var intressant det med exemplet du tog. Du säger du hade 2,5 miljon kostnad. I annonsen så stod det att hyresintäkterna var, vadå?
Hyresintäkterna var just där och då 264 000 kronor. Det var av 7 lägenheter så var 6 stycken uthyrda. Precis. Så om jag nu räknar på det som jag räknar på då tog jag 50% av 264 000 för att vara mer närmare när det gäller driften och vad det faktiskt kommer kosta mig.
Och driftskostnaden var?
Driftskostnaden var ju i det här fallet med min 50% regel då som jag plockade direkt från Big
Okej,
Pocket så
du
var
drar på driftskostnaden också, 50%
Nej,
av.
utan
Nej.
jag drar bort direkt på
In.
hyresinkomsterna,
Ja.
intäkterna.
Ja, men
Drar jag
behåller
50%.
samma driftskostnader.
Jajamän. Så i det här fallet så blir det 132 000 i drift. Och det är ganska stor skillnad emot de 67 000 kronorna som står i drift hos mäklaren, eller hur? Ja, så i kalkylen så tar jag ju höjd för väldigt, väldigt mycket mer än vad det står i den här annonsen. Och det är ju ett sätt att faktiskt se att men bär det sig med den här 50%-regeln eller vad man kan kalla den. Ja, då är det ju, jag menar, då kan jag då påverka driftkostnaden mer åt det som faktiskt mäklaren och säljaren har levererat. Då blir det ju en ren vinst för mig.
Okej, jag måste säga, jag är lite förvirrad här. Ursäkta. För du pratade i början om driftnetto och köpeskilling direktavkastningen. Och då hade du, för att få ut driftnettot, då tar du hyresintäkter minus kostnaden, eller hur, driftskostnaden.
Helt korrekt.
Och här sa vi 260 000 var hyresintäkterna. Men du tog 50% av det. Men vad händer med kostnaden, alltså
Nej, men
driftskostnaden?
driftkostnaden blir ju automatiskt halva hyrintäkten. För att jag
Ah,
tar
okej.
höjd för mer kostnader som inte ligger med i annonsen.
Ah, okej,
Det
du gör det
ligger
så
ju inte
enkelt.
med.
Du räknar inte med
Ja,
separat siffra,
jajamän.
utan du bara
Nej,
slaktar den.
jag slaktar rakt av. Halverar hyresintäkterna. För då i den halveringen, då kan jag ta höjd för lite
Just det.
vakanser, lite extra underhåll. Lite, är du med mig då?
Ja, och vad får du för driftnetto då? Ungefär.
Ja, då blir driftnettot åt hälften av hyresintäkterna och då i det här fallet blir det nya driftnettot 132 000 kronor.
Just det.
Eftersom det var hälften av hyresintäkterna. Alltså det här är ett sätt att räkna. Det finns massa olika sätt, men det här tycker jag är rätt bra för då tar jag höjd för betydligt mer driftkostnad. Och då kan jag sålla ut mer objekt snabbare. Sen får man ju då djupdyka och titta mer. Vad är det för mer saker? Du pratar om USP förut till exempel. Unique Selling Point. Eller vad finns det för, i det här fallet, vad finns det för olika punkter eller olika delar på den här fastigheten som jag skulle kunna värdeaddera och hämta hem ännu mer hyresintäkter. Men det är ju nästa steg. I det här fallet är det bara skimma marknaden liksom.
Just det.
I det här fallet.
Och det där är intressant. Har du några korta exempel på vad unika uspar eller värdeökningar? Jag vet du snackade någon gång om att kanske vinden är en unik usp. Att där kan man klämma in två lägenheter till egentligen. Det är en sån här dold kassaflöde i
Nej,
objekt.
men och du har helt rätt, så är det ju. Det kan ju vara, du nämnde det precis, det kan ju vara en potentiellt outvecklad vind. Det kan ju också vara lite större lägenheter i en kåk som du skulle kunna dela ganska enkelt. Precis. Och allting handlar ju om att skapa ett högre driftnetto. Och i förlängningen, och det vet ju ni nu då, ni som lyssnar, att det är ju högre hyresintäkter då. Och fortfarande hålla nere en del av driften. Då får vi ett högre driftnetto. Och driftnettot är ju det som många gånger helt och fullt styr ditt värde på en hyreskåk. Alltså en hyresfastighet. Det är ju där som det skiljer sig emot till exempel en villa till exempel. Där det är inte ens närheten av samma kalkyl på det där. Banken tänker på ett helt annat sätt för det är en verksamhet som du jobbar med.
Och det är lite intressant. Hur fick du banken med dig på det här?
Och det är ju det att då behöver jag ju vara väldigt, väldigt trygg i mitt sätt att räkna. Jag behöver ha gjort min kalkyl. Jag behöver vara, vi pratade om det sist också, jag behöver vara såld på det jag ska sälja in till banken.
Just det.
Det är jätte, jätteviktigt. Skapa en bra relation med bank, det är också väldigt, väldigt bra. Får du
Kom du
potentiellt
till
nej?
banken som bolag eller som privat?
Nej.
För det här var ju ett bolagsköp.
Ja, precis. På den första fastigheten, och det är den enda fastigheten där jag faktiskt gick in och köpte den här som privatperson.
Enskild firma då blev det.
Precis, det blev en verksamhet i princip på grund av att du köper en, ja du köper ju en, ja du köper ju ett driftnetto helt enkelt, alltså du köper en verksamhet. Så var det till en början och sedermera sålde jag in detta till ett bolag och därefter har jag köpt bolagsform hela tiden. Som jag nämnde sist. Men tillbaka till det då, oavsett om du, låt säga nu att jag hade fått nej på banken då. Det är väldigt, väldigt, bara att få ett bankmöte och komma dit och presentera caset. Det krävs ju det. Alltså det är ju, det känns lite ångest, lite adrenalin och hur fan ska det här gå? Det är första gången jag köper en fastighet, alltså en verksamhet. Visst, jag hade köpt en villa för många år sedan innan och det är inte ens i närheten av samma grej. För nu skulle du då pitcha detta till banken. Det hade med min kalkyl, min Excel, hela detta. Där och då så fick jag ju igenom faktiskt det här köpet via banken. Men här kommer vi till en grej. Det handlar ju om det att är du tillräckligt såld på det som du vill skapa eller köpa, så är det så här att då kommer du inte, eller när du är det, då kommer du kunna potentiellt ta ett nej för att gå till nästa bank. Och potentiellt nästa bank. Och nästa bank, för att du känner så starkt för detta. Jag har en god vän till mig som hans resa började på sjätte banken. Deras första köp. Det sjätte banken sa ja.
Ja, samma här. Eller inte sjätte, men tredje tror jag. Som bara, ja men vi tror på idén. Så det är inget fel med att bankhoppa.
Nej, framförallt inte då. Och framförallt så är det så här att du ska ju hitta en, för många gånger så här, säga vad du vill om banker, men det är fortfarande personerna som du träffar.
Som
Det är
tror på dig
de
eller inte.
människorna. Precis. Sen har ju de sina kalkyler och allting, inte det. Men återigen, har du någon som tror på det som du presenterar, så gör ju den här personen det lite extra, säljer in det lite internt, lite extra. Så är det
Okej,
ju.
men Christian, tillbaks här till din kalkyl då. Så vi har räknat på ett driftnetto, 50%. Hur får du fram den här direktavkastningen då?
Om man tittar på annonsen då, så var direktavkastningen på de siffrorna som annonsen visade, då var direktavkastningen på 7,72%. Och då får man ju ta då driftnetto
2,
delat på köpeskilling. Det blir direktavkastning. Så i det här fallet så var det ju då 196 800 kronor delat på 2 550 000 kronor. Det blir 7,72 i direktavkastning.
Just
Det var
det.
så det såg ut på annonsen. På sex lägenheter uthyrda av sju. Och då visste jag ju det att, ja men, där har jag ju en hyresintäkt till då. Så då gjorde jag snabbt och kollade lite grann på det och så, ja men, så jag tänkte hyra ut den. Och i samband med köp och nytt år, då kunde jag också räkna med en hyresökning i det fallet. Så att då blir det ju också ytterligare tillägg på driftnettot då. Och det var ju rent och fullt, det var inga driftkostnader inkluderat där alls, eller hur? För det var ju en lägenhet som var tom, plus att det var hyreshöjningar då som inkommande.
Vad var de
Så det
på?
slut.
2% eller något?
Ja, just där och då var det ju 2%. Sen finns det
Så
lite
fick man själv
olika
liksom
lägen.
8% här förra året, men ja.
Ja, ni fick 8. Ja, det var ju väldigt, väldigt. Det högsta jag kunnat höja, det var i år 5,3% förhandlad hyra. Bara för kännedom. Men i alla fall, tillbaka till de siffrorna då. Och då blev ju direktavkastningen på det faktiska, alltså det är höjningen och hela den biten jag nämnde precis, då blev direktavkastningen högre då. Den blev 8,87 i slutändan. För då hade
Just
jag
det.
ju då höjt driftnettot.
Är det här är med din 50% är inräknad? Nej, det här är
Nej, det här är enbart rakt upp och
på
ner
annonsen.
på annonsen. Men återigen, när man tittar på en investering på fastighet så behöver man ju titta på återbäring eller cash on cash return, alltså på eget insatt kapital.
För det
Hur
här är ju
mycket
på
köpeskilling.
köpeskillingen, det är inte på ditt egna kapital, exakt.
Nej, och det är ju så att när du handlar med fastigheter så handlar du med hävstång. För du handlar ju med other
Bankens
people's
pengar.
money,
Ja.
bankens pengar i det här fallet. Och då får du ju en hävstång. Och i det här fallet så hade jag ju investerat 30% gick jag in med i den här affären.
Är det minimum eller 25?
Nej, du kunde köpa i alla fall fram tills bara för något år sedan.
Ja, för mig då.
2 år sedan, då var det 75%
Ja,
belåning på
25% ja.
hyreskakar. Ja. Så att jag vet inte hur det ser ut idag. Banken är lite mer restriktiv med mycket. Samma med det läget vi befinner oss också. Men där och då så lämnade jag, eller la jag in eget kapital på 30% då. Och då handlar det om vilken
Just det.
avkastning jag får på den insättningen. Då får man ju då ta det till nästa nivå. Då får man ju titta på cash on cash return för direktavkastningen i det här fallet. Det är ju, visst det säger en viss del, men det är ju egentligen inte det som är intressant för dig här. För du vill ju ha koll på hur mycket cash on cash return du får.
För om vi tar 30% av de 2,5 där, då satte du in 750-760 000 alltså.
Ja, jag gick in med 30%, gick in med 834 850 kronor då och då har jag räknat med stämpelskatt. Jag la även med i den kostnaden, så la jag faktiskt med någonting som jag kan rekommendera då. Det är ju besiktningskostnaden la jag
Ja, just
med
det.
i själva köpet också.
Intressant.
Så jag får in det liksom.
Du körde en Anticimex 10 000 eller något
Ja,
sånt
jag
där.
tror att vi talar närmare, jag tror det var 12-13 000 kanske, jag kommer inte ihåg exakt nu. Men
Men var det Anticimex som gjorde det?
nej, det var faktiskt inte det, utan det var en annan utanstående som jobbade med det där då. Men det är något, det är liknande besiktning. Så
Och
det är ju
de
någonting som.
kollar grund framförallt för vad då?
Ja, de kollar ju framför allt alltså fuktgenomslag och alltså mycket sådana här saker. Hur saker och ting är arbeten utförda och alltså det är mycket sådana saker. Men mycket med fukt, potentiell mögel.
För det är ju, alltså hittar du mögel då har du ju otroligt förhandlingsutrymme på köpeskillingen. Så det är ju lite risk-reward nästan. Man lägger
Det är det.
13 för att få den här analysen och sen allt var bra. Det är egentligen inte den, eller jo, det vill man ju såklart. Men ja.
Ja, nej, men i det här fallet så visste jag ju om att det var ju, och det var ju de tydliga med i annonsen, att det var en dränering som behövdes göras. För påslag på källaren då.
Jag tänker den här besiktningen, den kollar säkert också, alltså fasad och tak, liksom behöver det här bytas snart? Eller det kanske
Ja.
nämns också i annonsen, men eller?
Nej, men det står ju spesat och i det här fallet så var det ju ett tak är ju någonting som kostar väldigt mycket pengar och det var ju bytt bara något år innan helt nytt då och så var det ny värmeanläggning och så vidare. Så att sådana grejer är ju väldigt, väldigt bra koll på för det är ju ganska stora kostnader.
Exakt.
Ja,
Det blir
så att det är.
ingen vinst om du ska behöva fixa taket de första 3-4 åren, eller?
Nej, verkligen inte. Tak där och då tror jag de har betalt för det taket. Det var 2 år innan jag köpte, 15 då tror jag det var. De har gjort det taket och då betalar de 400 000 vid det taket. Och det är rätt mycket pengar liksom. Så att,
Ja, det är typ.
och det är väldigt, väldigt bra att veta det att det är klart.
Ja, exakt. Men det höjer
Så,
ju
och det.
värdet förmodligen motsvarande egentligen också, eller?
Nej, men grejen är, jag skulle säga så här. Jag tror, det gör ju inte riktigt det, för att det beror lite grann på, för det är så jäkla driftnettoorienterat i de här hyreskåkarna. Såklart, det är inte dåligt, men det är ju mer vid en försäljning, tror jag, det är bra att det är gjort.
Ja, men det är det jag menar, de här 2,55 du betalade. Det var inte 400 mer, det hade varit 2,1 om de inte hade gjort taken, eller?
Ja, men det hade ju potentiellt kunnat vara så, men i det här fallet var det ju en budgivning som var då. Och då handlade det om hela tiden om att, okej, men hur mycket jag ville gå in med här egentligen. För jag menar, det här och det här är gjort. Ja, jag vet det. Det ligger på det här stället. Jag vet att jag behöver dränera. Men jag vet också att jag kan få in en hyresgäst ganska snabbt i lägenheten där för att höja driftnettot. Jag vet också att jag kan hyra ut de här två garagen här som inte vill sida. Alltså, så det finns lite sådana saker också då. Och det är ju hela tiden den här vågskål. Alltså hur mycket har du i din ena respektive andra? Är jag okej med det här? För jag menar, hade jag inte landat i att, ja men fan, det ser ändå okej ut på kalkylen. Och jag är committad, jag har en idé, tanke. Fan. Och då sa jag det till min fru. Jag låg där i sängen liksom. Jag räknade på det här fram och tillbaka och så sa jag, fan, jag tror jag lägger ett bud imorgon. Jaha, säger hon. Så, och sen var det igång.
Vi skulle räkna på det egna kapitalet, avkastningen på det egna kapitalet. För det är egentligen, jag tänker, jag håller på mycket med börsen och krypto och sånt där. Och där är ju lite så man tänker mer. Där har jag inte samma hävstång. Man kan ju få belåning i portföljen också på Nordnet, Avanza och så. Men här har du en, alltså 70% belåning är ju ingen som egentligen vill ha på portföljen. Och det är ju livsfarligt till att börja med. Men det här är intressant. Vad var avkastningen på det egna kapitalet?
Ja, men då hade vi grejen var så här. Och jobbar jag då ifrån den 50%-regeln igen då. Alltså verkligen går på. Och det är ju mer med att du har ju betydligt lägre driftnetto. Eller hur? Jag har ju ett lägre driftnetto. Och då hade jag en. Och sen så räknar jag av för på det egna kapitalet. Då kommer ju nästa nivå då. Vad vi kallar betalnetto. För där i räknar jag bort. Jag gör så här, och det här är vad jag gör för att verkligen känna att om jag klarar av detta, då räknar jag bort ränta och amortering på driftnettot, vilket för mig blir betalnettot. Amortering vet ju ni sedan innan och då får man ju säga vad man vill, men det betalar du ju
Till dig själv.
av lånen, eller hur? Så att du får egentligen tänka hur du vill det, men jag tar ju höjd igen då, så mitt betalnetto blir betydligt lägre än vad driftnettot är.
Så på
Och på
båda punkterna
betal.
tog du egentligen de mest konservativa siffrorna, kan man säga.
Exakt. Bara för att verkligen känna att fan, känns det här okej? Liksom? Alltså, kan jag tänka mig detta? Ja, och då blev min cash on cash return på den här högre då 50% som jag nämnde och att jag räknar med amorteringen i betalnettot. Räntan är ju räntan liksom. Då landar jag på 12% på eget kapital, alltså procent på eget investerat kapital.
Årlig, eller hur tänker du där?
Ja, det blir det ju. För det är ju pengar, vi snackar ju om, i driftet är ju rullande 12 liksom.
Precis. Så en 12% avkastning på det egna kapitalet årligen. Det är ju ganska...
15% över 7 år va, men dubblerar.
Ja, just det. Så blir det. Ja, men det blir... Ja, men det är ingen dålig kalkyl.
Nej, men det var ju där och då när jag räknade på detta och räknade på hur många som helst så kände jag bara att men 12% och så hade jag lyssnat då på de som då hade jobbat med detta mycket längre. Ja, men vi känner oss trygga med 12% när jag räknat på det här. Då kände jag bara att ja, men fan, det här känns ändå okej liksom. Nu har jag tagit höjd för det mesta. Förutom då en potentiellt räntehöjning då som inte fanns framåt under de kommande åren i alla fall.
Nej,
Sen
sen
vet vi
åkte
hur
man
det är
ju
nu.
på. Vad har vi haft 400% räntehöjning eller något så?
Ungefär. Jag
Eller
fick
ja,
en
från
ränta på.
nollränta så ja, då har vi haft galet.
Ja, men jag hade en ränta. Jag har ju den här uppskriven här. Så att jag hade en ränta på 1,40. 43 fick jag handla den här kåken för.
Ah, det var nice. Var det rörligt då? Du har
Ja,
kört rörligt hela vägen nu eller?
rörligt. Jajamän, jajamän, jajamän. Så där har ni siffrorna på den första fastigheten. Men där kan man ju göra massa olika grejer. Men återigen, det som vi pratar om nu, det var för mig ett sätt att skimma, kolla marknaden, kolla på olika objekt, kolla på många objekt för att se att ja, men det här var ju intressant, det kan vara intressant, för de hade de grejerna, jag kunde addera värde där. Alltså sådana saker är
Och bara för
otroligt viktigt.
att bryta ner det här, punkta upp det jättekort här igen. Så först,
Nej men återigen,
du hittar ett objekt.
ja,
Du
hittar
tar...
objekt, jag hittar objektet oavsett var jag hittar det någonstans. Det finns på massa olika ställen. Objektvision hittar jag i det här fallet. Hemnet det finns ju också massa. Men i alla fall, där. Och sen i den. För att snabbt se om det här potentiellt skulle vara någonting för mig. På siffrorna. Så tar jag hyresintäkterna. Delar dem direkt på hälften. Då får jag en fiktiv driftkostnad. Och en intäkt helt enkelt. Och då får jag ett driftnetto. Och det driftnettot, det delar jag med köpeskillingen. Då får jag en direktavkastning. Då ser jag lite snabbt direktavkastning.
Och
Ja.
fanns det någon gräns för vilken direktavkastning var det, ja, som du bara måste ha liksom?
Nej, men det är också tillbaka till det här Igen då, var ligger hastigheten? För så fort du kommer utanför storstäderna, då är ju direkthastigheten betydligt högre på grund av att du betalar likvärdiga summor hyra på många ställen utanför storstäder. Och genom det betalar du samtidigt också betydligt lägre köpeskillingar. Därför blir direkthastigheten högre. Men
Precis. Så värdet kan komma från kassaflödet som kan vara högre i städerna, men nej, det kan vara lägre nett direktavkastning i städerna, men värdeökningen kanske på fastigheten är starkare i städerna.
ja, he helt korrekt.
Så för att inte bli för långdraget här, men vi har pratat om hur man gör en snabb kalkyl på ett hyresobjekt och vad var direktavkastningen på egna kapitalet, är den viktigare än direktavkastningen på objektet? Vad skulle du?
Ja, i slutändan så handlar det om vad jag faktiskt får tillbaka på det
Cash
jag
on cash, ja.
investerar. Ja, så jag kollar på cash on cash return. Det är egentligen det som är det absolut viktigaste. Och då,
Skulle du minst ha 12% sa du?
ja, då, där och då var det så i alla fall när jag gjorde detta.
Tror du man kan hitta sådana objekt idag med sådana direktavkastningar, eller?
Ja, men grejen är så här. Det tror jag absolut du kan göra. Du kan göra affärer i alla olika klimat. Det som det handlar om då, det handlar mer om att hur du finansierar saker. Det handlar ju fortfarande om hur mycket pengar du tar ur egen ficka.
Just det.
Alltså den här insatsen på, i mitt fall, 830 000-ish. Men hade jag till exempel haft hälften av de pengarna kanske hade kommit från en potentiell investerare. Är du med? Då hade det fortfarande varit 400 000, eller säg 400 000 som jag hade investerat. Då hade det egna kapitalet blivit betydligt högre när det gäller den procentuella återbäringen. Alltså det beror lite grann på hur du bygger upp caset helt och hållet. Men du måste ju i slutändan känna dig trygg i att fan, men det här är någonting jag tror på. Jag vill ändå köra. Och grejen är så här, det är ju så jäkla mycket människor som faktiskt då känner att nej, inte kommer till skott liksom, inte vågar. Alltså du kan räkna flera år utan att komma igång. Och i slutändan handlar det ju om det att ja, du behöver ju våga ta steget om du någon gång vill ha en förändring.
Och det är ändå hyfsat säkrare att ta det här steget mot en fastighet än kanske någon annan. Köpa en restaurang eller jag vet inte, en annan typ av verksamhet. Så är ju ändå fastigheter har ju någon slags värde. Det är ju ändå en fastighetskris och så. Så det är en lägre riskinvestering än att köpa ett matkök eller vad säger ett en restaurang kanske eller
Ja, nej men jag är med dig. Och grejen är så här, och det är ju så att du har ju åtminstone en form av säkerhet i slutändan i en fastighet. Och det är någonting du kan ta på.
Ja,
Och det är därför du
det
får
är allt
faktiskt
värde.
låna så, ja, du får ju låna så pass mycket av banken för att de anser att det är en tillgång liksom.
Precis. Vi ska prata mer om fastigheter och jag ska berätta lite om mina mindre. Jag körde de 220-typkoderna mer för det är det jag känner att jag hittade bäst kalkyler på och jag ska prata om hur jag hittar dem, hur jag räknade på dem lite kort sådär. Men vi måste också passa på att tacka våran poddens första sponsor och det är Börsjakten.se. Och det här tycker jag är superkul, det är så här win-win-samarbete för Börsjakten.se. Då kan man kan sätta in, man får 1 miljon att göra bäst avkastning på från idag till den 25 juni 2024. Jag tror tävlingen började här idag egentligen. Så du skapar ett konto gratis, det är no risk, det är fake-pengar och är det så här fake 1 miljon som man kan investera i 100 svenska aktier och sen ser vi hur de här avkastar till den 25 juni. Och den som har gjort mest avkastning, den som har gjort bäst ifrån sig, han eller hon vinner 100 000 kronor, alltså riktiga cash då. Andra platsen får 30 000, tredje platsen 20 000. Men alla vinner aktier oavsett om man vinner eller ej. Så det är ett stort bolag som sponsrar den här tävlingen och de ska noteras i samband med det här på något sätt. Och då får man pengar, eller man får lite aktier i dem om man bara är med i tävlingen. Så alla som förlorar får också, eller förlorar, även om du inte vinner, kommer topp tre, så får du lite aktier. Jag var med på det förra året, vann tyvärr inte, men vi får se hur det går i år. Så det här är en rolig no-brainer tycker jag att folk ska spana in, börsjakten.se.
Ja, det är helt grymt.
Sen har vi en annan grym sponsor, så vi kommer ha max två sponsorer för per avsnitt. Men vi har smartid.se som är någonting som jag upptäckt mer och mer hur viktigt det är att skydda sig i dagens AI-boom, där alltså scams och lurendrejeri har ju tagit över världen, känner jag. Bara man hänger på sociala medier, det är som ett minfält i vardagen. Du får mail, sms, telefonsamtal, kryptoscams överallt. Jag läste att förra året så ökade antalet bedrägerier, sms-bedrägerier i Sverige med 10 miljoner från året innan. Helt brutalt alltså. Så de flesta som signar upp sig då på SmartID, då är det ett familjepaket som är deras populäraste produkt. Och då kan vara upp till fem användare, 149 kronor i månaden. Då får man e-postövervakning, kortövervakning, mobilnummerövervakning, SSN-övervakning, alltså skydd av identitetsstölder. Och då vet man att man kan sova lugnare, man får mer tid och pengar också. Och om du blir scammad så är det en mycket bättre försäkring på det. Jag har ju följare som blivit lurade av mina fake-konton som lurar dem, och det skulle man kunna få tillbaks till exempel. Alltså, det är en snårig värld idag och smartid.se är ett superbra komplement tror jag till det. När jag, alltså jag har ju inte investerat i de här hyresobjekten som du har gjort, utan jag kände mer i regionen inom 1 till 2 timmar där jag bodde, fanns det spännande småhus helt enkelt som jag kan renovera upp. Och för jag ville lära mig renovering, jag ville lära mig snickeri, hantverk, allt det här, elektroniken och så vidare. Min pappa är jätteduktig på det här, byggt hus hela sitt liv egentligen och kan allt om rörmokeri och allting. Så han sa, vi kanske kan hitta något tillsammans. Jag hittar objekten och han går in som en partner och tillsammans så rustar vi upp de här. Fokus har varit mycket på värdeökningen. Bara ett exempel, vi köpte min första stuga 2020 och då var det skorstenen hade fläkt upp på något sätt, den hade ramlat ihop. Så det regnade ju rätt ner in i taket och isoleringen. Och bara fixa den, vi fick en offert på 90 000 eller något från en firma. Och vi gjorde det själv för, jag tror det kostade oss 9-10 000. Bytte ut dem och fick allt inspekterat sen av rörmokaren, och, jag vill säga utav sotaren. Så där, bara där sparar man 80 000 och ökar ändå husets värde med förmodligen, ja, hälften eller i alla fall 70 000 eller något sånt av det. Så desto mer vi kunde göra själv, desto risigare objektet, desto större värdeökning kunde vi göra på den. Så tänkte vi. Läget var alfa och omega för oss. Och det kan vi prata mer om också, men hur viktigt det var. För jag ville göra korttidsuthyrning så att under somrarna kunde man hyra ut och sen kunde man reparera och bygga och renovera under andra delar av året. Och kassaflödet från uthyrningen på Airbnb och Booking och Blocket och Facebook Marketplace, det skulle då täcka mycket av de här renoveringskostnaderna. Så första året, min första fastighet, köpte den för 350 000 och då hade hon köpt den för 530 bara år innan. Hon sa det var den bästa förlustaffären hon har gjort, för hon hade bara släppt den och det hade helt kollapsat. Det växte träd genom altanen och det var fruktansvärt liksom. Men vi spenderade en sommar, fixade upp den och den värderades samma höst tror jag. Det var bara 3-4 månader efter köpet så fick jag en värdering på 800 000. Så var det liksom en 2x där på kort tid. Så vi jobbade hårt och sen dess har vi lagt till saker, byggt avlopp också, fixat så mycket grejer på fasad och grund och bytt golv och kök och badrum och allting. Så den är ju säkert 3-4x bara den fastigheten. Och Men jag tänker inte sälja utan jag ser det som ett kassaflöde och sen en dag kan jag sälja den förmodligen. Och samtidigt har jag lärt mig så mycket för jag får jobba med min pappa liksom, som kan allt det här. Såklart tar man ju in specialister när man behöver certifieringar och sånt. Men jag har kompisar, jag har kontakter som man kan vara ganska strategisk. Jag tror när man börjar en fastighetsresa så är kontakter superviktigt också. Skulle du hålla med om det eller jag vet inte, hur gjorde du? Har du gjort
Nej,
något?
men hela livet ska jag säga går ut på att skapa så
Vem
mycket
man
kontakter som
känner,
möjligt.
ja.
Men det är faktiskt så. Och det har ju väldigt, väldigt mycket att göra med det att bygga relationer med människor. Inte bara för att bygga relationer, utan verkligen, det ska ju vara, kännas rätt och så vidare. Men det är ju väldigt, väldigt bra att alltid addera mervärde och ge mer än vad du förväntas få. Då tror du att du attraherar likasinnade människor och du levererar på det du säger. Det ger dig jättemycket förutsättningar och bra förutsättningar för att skapa ett bra nätverk.
Och här vill jag, vi konkluderar lite här, vi kan säkert prata mer om det någon gång, men jag tänker, när du och jag gjorde båda våra kalkyler 2017-2019, började räkna på mina fastigheter, då var ju räntorna mycket mer fördelaktiga. Och det här kallades för Airbnb arbitrage, som jag höll på med, om man... Nej, det är en annan variant som jag också gjorde. Det är att man hyr och sen hyr man ut på Airbnb. Men överhuvudtaget, den här kallades för... vad är den heter igen? BRRR-metoden. Så buy, refurb, renovate, rent out, refinance.
Ja.
Och den metoden gav ju liksom en hävstång. För då, om man refinansierade, då fick man loss fritt kapital på fastigheten då, så man kunde köpa andra fastigheten. Och så gjorde man BRRR på den också. Och det var
Det var
så
exakt
jag
så jag gjorde
kunde
på min för,
snabbt.
jag gjorde också med. Jag gjorde på min första, den jag pratade om. Det har jag också gjort med.
Ja,
Den
exakt.
som sedermera ledde till andra inköpet på andra fastigheten och
För
så vidare. Men
plötsligt
det
så
kan vi prata
får du
mer om.
loss om det här. Vi kan prata mer om det någon annan gång, men det är så vi
Ja.
tänkte. Och då var ju räntorna ganska låga. Nu är båda våra fastighetsinvesteringar inte lika heta kanske kassaflöden, eller vad skulle du säga?
Nej, det är det absolut inte. Det är väl mer så här att, jag skulle säga så här, de blöder, de flesta fastigheterna, på grund av att du har sån otroligt hög ränta. Och det handlar ju väldigt mycket om var du befinner dig, tillbaka till allting har sin tid. Men det handlar om tajmingen, för att i det här fallet så, jag har ju sprungit rätt fort under några år. Då har jag ett ganska högt belånat fastighetsbestånd. För när du väl börjar, om man till exempel tittar på Erik Selin, då hade han en 100% belåning initialt. Som han nu då under alla år jobbat ner. Vad ligger de på då? Jag har ingen aning, men runt 40 kanske.
Vad är
Och
med Erik
sen,
Selin? Vill du?
ja, jo, då är det ju framför allt han som startade Balder då. Sen har han ju gjort
Stor
massa
svensk
andra
affärsman och
trevliga grejer.
fastighetsägare, precis.
Ja, så är det ju. Nej, men tillbaka till det då, och som svar på din fråga. Har du då ett relativt nystartat fastighetsbolag senare några år, du har haft en jätteintressant räntebana då, men inte nu. Då är det så att då har du helt plötsligt väldigt, väldigt höga kostnader på dina räntor. Och har du då flera fastigheter, då tenderar du faktiskt nästan till att blöda lite grann på de här fastigheterna.
Så skulle du säga att investeringar i fastigheten nu är lika intressant? För driftnettot är ju sämre idag, men kanske värdena har ju ändå hållit sig hyfsat och nu har de ju gått upp de senaste månaderna här, så kanske blir någon slags plus minus i de där förhållandet. Men är det lika intressant med fastigheter nu idag? Eller vad skulle du säga till folk som är intresserade av fastigheter i dagens ränteläge?
Ja, så länge du har en långsiktig plan med din investering så är fastigheter aldrig dåligt, liksom. Det kan jag ju säga. För har du den långsiktiga planen, men återigen,
Man har guldår, man har skitår helt enkelt. Jo, det är ganska räntekänsligt och andra
så är
saker.
det ju. Med det sagt då, så hade jag, återigen, jag kan ju bara titta tillbaka, eller jag kan ju titta tillbaka, men är det så att vi kommer komma ner en bit till på våra räntor som är mer humana,
På onsdag
då
säger
gör
de att det
inte.
ska sänkas första gången, så
Ja, vi kan ju hoppas på det då.
okej.
Men med det sagt, då tänker jag att då, jag är ju mer öppen för att potentiellt låsa en ränta idag än vad jag varit många, många år. På grund av att jag fått vara med om det här nu som inte är optimalt, så kan vi säga.
Jag tror de flesta skulle hålla med. Men man kunde låsa räntan på 1% eller 0,8 liksom, eller whatever, 10 år. Det hade nog alla varit glada för.
Ja. Nej, men så är det. Men nej, men återigen, har du en långsiktig plan på din investering? Möjligtvis, jag ska väl säga så här, det ska väl kanske inte vara din enda investering. Jag tror det är bra att du har ett investerande i fonder och aktier också
Yes.
parallellt.
Och det är något som jag betonar konstant, att diversifiera, diversifiera. Inte bara ett tillgångsslag. Och fastigheter är ju ett typ av tillgångsslag, men det finns så många. Vissa år går de jättebra, andra år går den ena. Vissa år går ena jättebra, andra år går den andra jättebra. Man kollar på krypto liksom. Haft väldigt starkt år, medan fastigheter kanske haft ett svagare år nu under räntorna. Så det är bra liksom att diversifiera kassaflödena från olika tillgångsslag.
Jag håller med. Jag håller med.
För avslutning här, generella tips. När du investerar, om du skulle ge en liksom tre topptips att tänka på, är det, ja såklart kalkylen är ju, den har vi ju automatiskt med. Men är det, alltså vad är det viktigaste när du inspekterar ett objekt? Är det läget? Är det fasad? Tak? Vad
Ja,
är?
men ju mer jag har jobbat med detta så är läge jätteviktig del. Folk har sagt det till mig innan, liksom, men du vet, innan du ens har en fastighet eller någonting så är det svårt att greppa. Men location, location, location brukar de säga, och det stämmer väldigt, väldigt väl. Så den tycker jag är viktig.
Men du säger
Sen...
läge är viktigt, men vad är bra läge?
Nej, men grejen är att jo, men... Ett bra läge skulle ju potentiellt kunna vara i en, låt säga att det är en mindre stad då. Då kan ju det vara så att då är det väldigt, väldigt bra att se vad är det för industrier eller bolag som finns i den staden. Har de några expanderar de, bygger de ut? Alltså sådana saker. Så kommer det arbetare in, kanske bolag som potentiellt skulle vilja hyra lägenheter för att de ska göra en stora sådana här saker. Så man får titta i, jag, man får titta i området. Finns det? Är det folk som flyttar in till området? Eller finns det, är du med mig? Lyssna av
Av befolkningsort.
mäklare. Jajamän. Lyssna av mäklarna i områdena, alltså som jobbar med områdena.
Men om
Du
man
kan även
ringer
få...
mäklarna och frågar, är det här en bra stad eller?
Nej, men grejen är så här, jo, men lär du känna folk och prata med människor, och ju mer du gör det här, ju mer känsla får du för olika platser. Så blir det om du hela tiden jobbar med det. Sen är det en annan grej också viktigt, som jag själv har varit ute för ganska mycket, tyvärr då. Det är hyresgäster, att det ska vara rätt hyresgäster.
Det kan
Så
vara
jag får
riktigt
nämna
stor.
det.
Alltså, det var därför vi också ville göra korttidsuthyrning, för de sticker i alla fall efter några veckor.
Ja, men återigen, det är den biten, hyresgäster. Det är ju nämligen så med det här att om nu läcker en toalett, ja men det gör inte så mycket liksom. Men har du fel hyresgäst inne i kåken, för många så köper du en fastighet och då ärver du hyresgäster. Så kan du då på något sätt göra en DD, alltså en due diligence på hyresgästerna du faktiskt ska
Alltså,
förvärva,
hur gör man
så är
där då?
det en
Ska du gå
stor
och knacka runt
rekommendation.
eller?
Nej, men det du skulle kunna
Kredit
göra ganska
kreditupplysning på
enkelt.
dem.
Ja, precis. Ratsit har ju det, och det är inget sponsrat inlägg som det ser ut nu. Lexbase inte heller något sponsrat. Där ser du även domar. Och du har även sociala medier. De tre grejerna skulle jag verkligen rekommendera att kolla över
Du menar att du
om du är
stalkar dem
osäker.
på Facebook alltså?
Ghost, eller
Ja,
vad
men
heter det?
det är helt rätt tror jag.
Nej, men jag tror verkligen det, för att du ska få, återigen, det här handlar ju väldigt mycket om, du får ju, det här jobbar du ju fram under tid, men initialt för att ta steget att våga, så är det här ett tips att, för att landa ännu mer trygghet då, nu för de som tittar så visar jag lite citationstecken. Nej, men för att landa ännu mer i att du faktiskt i den här vågskålen att, ja, fan, vi kör. Så att de grejerna skulle jag säga. Och en sista grej. Det är inte passivt passiva pengar i fastigheter. I
Mm.
direktägande av fastigheter är det inga passiva pengar. Det jag har märkt så fall, jag har kommit till semipassivt skulle jag väl säga. Du har byggt ditt team runt dig, rätt människor, rätt entreprenörer. Alltså det är ganska mycket saker som ska lira. Och med det sagt, fastigheter är ett jäkla coolt tillgångsslag.
Det är en speciell känsla att stå utanför en fastighet och titta på den och säga, det här är min. Jag äger den här marken liksom, och kassaflödena från folket som bor där är liksom mina hyresgäster och ja, det är en bra känsla.
Nej, men med det sagt så känner vi att vi nästan avslutar här. Vi kan sitta till imorgon och hålla
Ja,
på och
det
snacka om
måste vi göra.
fastigheter liksom.
Och jag tycker det är
Men
super, alltså jag kan lyssna forever på det här. Jag tycker du har så intressanta punkter och infallsvinklar och massa bra tips här. Så det här avsnittet känner jag kommer bli en riktig banger. Alltså folk som är intresserade utav att komma igång med fastigheter, vare sig det är privat men kanske stugor eller något mindre, villor eller uthyrning så, korttidsuthyrning, eller att man går in på objektvision och gör lite större investeringar och räknar på det. Så här kommer bli super tror jag.
ja, men fan, vi hoppas på det. Och framförallt är det så, tillbaka till det vi sa. Återkoppla gärna. Hejarop, tjo och tjim, eller men framförallt också tankar, idéer.
Frågetecken, liksom.
Och
Jag förstod inte riktigt det här och det här. Så Cashflow-podden på Instagram, där nås vi.
ja, och så fortsätter vi slå ett slag för att vi gör ju det här för att skapa så mycket mervärde som möjligt. Och med det sagt så lägger vi en hel del tid på detta, och då är ni jättevälkomna att sponsra podden som nu får en bra spridning också, som ni hörde tidigare i avsnittet.
Absolut.
Vi ser fram emot det.
Så vi ser fram emot fler avsnitt. Vi har redan en del gäster faktiskt inbokade. Avsnitt 5 kommer första gästen vara med. Och det är alltså en helt grön görling då som vi ska bara bolla med. Och se vad vi kan göra för att hjälpa henne att maximera sin ekonomiska resa. Så det kommer bli
Grymt.
superspännande, Christian.
Ah, coolt, tillsammans Christian. Men du, vad fan, vi säger så hälsar vi alla välkomna till nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Tack, ciao.